Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Idag så ska vi få lyssna till ett föredrag av Jonathan Ådahl med titeln Nåd och sanning i Gamla testamentet från fakultetens dag den 11 november 2023. Och efter föredraget så kommer det ett litet eftersnack med mig, Timo Lato och självklart då Jonathan Ådahl. Är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete, då går det bra att göra det på Swish. Numret det är 123 100 8457 och så märker man det med FFG Gåva eller FFG Podcast. Men nu, Jonathan Ådahl, god lyssning.
Och sanning i Gamla testamentet. Nåd och sanning, det är ju så att säga vårt motto skulle vi kunna säga här på FFG. Det står skrivet på vårt emblem eller vår logga. Och då kan vi ofta fundera på vad är det för bibelord som citeras eller anspelas på. Det skulle kunna vara många. Men i alla fall, jag har det ofta associerat till, med tanke på vår logga och Kristusmonogrammet i mitten, så har jag tänkt på början av Johannesevangeliet. Där det står att han var full av nåd och sanning. Eller att nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Men det är ju så att i Gamla testamentet så har vi det här ordparet på väldigt många ställen. Vi hinner inte nu den här stunden genomgå alla gånger det står nåd i Gamla testamentet. Vi hinner inte heller titta på alla gånger det står sanning. Vi hinner inte ens kolla på alla gånger det står nåd och sanning. Men först något bara om orden i sig då i Gamla testamentet. Ja, för all del, vi kan börja på svenska. Att när vi läser bibeltexter så gör vi det oftast då på svenska. Och vi läser i översättning. Och ibland så är det bästa ord vi har på svenska. Men att vi måste växla mellan en, vad ska vi kalla, sekulär förståelse av ett ord som vi använder i vardagen. Och kanske då en mer kristen religiös förståelse som är färgad av bibeltexterna och våra gudstjänster, vår kristna tro. Och tar man då nåd, så har det i svenska språket något med kanske då efterskänkning eller mildring av straff. Eller det kan användas om det handlar om en vilja, från en välvilja från en överordnad. Eller det kan också vara en yttring av personlig välvilja. Vi skulle kunna säga gunst. Och tar man sanning, men och nåd då, det ligger ju på många sätt ganska nära den bibliska sättet att använda ordet nåd. Om vi då vidgar det till vårt kristna sätt att använda ordet nåd på svenska, så tänker vi då ofta på syndernas förlåtelse. Och då är vi väldigt nära det bibliska sättet att använda nåd. Tar vi sanning, så i alla fall det vanliga sättet att använda ordet sanning är att det har med kunskap att göra. Det är något abstrakt. Det är ganska kallt och så att säga sakligt. Det är rätt eller det är fel, det är sant eller det är falskt. Om vi då tittar på de hebreiska orden som vi har då i nåd och sanning. Som vi börjar med emet, så är det så att samma rot då, det är det som man använder när man är trovärdig, när man är pålitlig, när man, och även när man tror på något. Det ordet som då emet, som översätts sant, kan även översättas trofast eller pålitlig. Alltså det är inget abstrakt ord. Det svävar inte för sig själv, utan man tror på det som är sant. Eftersom det är pålitligt och fast, så tror man också på det och sätter sin tilltro till det och förtröstar på det. Och tar man då ordet för nåd, chesed, så är det ofta att det förekommer i ordpar tillsammans med ordet för barmhärtighet. Så att vi i svensk översättningstradition så översätter vi ofta chesed med nåd. I engelsk översättningstradition så har man ofta något i stil med loving kindness. Men så att man skulle, ganska svårfångat ord på ett sätt. Nåd är en bra översättning på svenska. Men det är alltså något som går utöver förväntan. När det ges chesed så ges det inte bara det som förväntas, det ges något mer, det ges ännu mer. Nåd och sanning. Om vi då tittar på några ställen som likväl, lika bra som det här i Johannesevangeliet, skulle kunna vara bibelcitatet i vår logga. Kan vi titta på Saltaren 25? Alla Herrens vägar är nåd och sanning för de som håller hans förbund och vittnesbörd. Eller Saltaren 40? Jag gömmer inte din nåd och din sanning för den stora församlingen. Eller Saltaren 89? Rätt och rättfärdighet är grunden för din tron. Nåd och sanning står inför ditt ansikte. Eller första versen i 115? Inte oss, Herre. Inte oss, utan ditt namn ska du ge ära. För din nåd och din sanning skull. Eller Saltaren 86? Men du, Herre, är en barmhärtig och nådig Gud. Sen till vrede och stor i nåd och sanning. Många av de ställena i Gamla testamentet som talar om nåd och sanning, man tittar på dem i sin kontext, så är det som att de anspelar på ett annat ställe. Ett tidigt ställe i Bibeln där det talas om nåd och sanning. Och det är det jag tänkte att vi ska uppehålla oss vid. Och det är Andra Mosebok 34, vers 6 och 7. Det är nog kanske det viktigaste stället i Gamla testamentet om vi ska fundera på detta med nåd och sanning. Så vi ska titta på det här stället, men vi ska titta på det i sin kontext. Och så ska vi gå igenom detta och så ska vi se vad vi kan ta med oss från det här. Så Andra Mosebok, vi kan börja redan i kapitel 33 från och med den 12:e versen. Och kontexten här är att vi har precis haft detta med guldkalven och Mose går in som medlare och han får veta att Gud säger till Mose att se, min ängel ska gå framför dig, och han får uppdraget att han ska föra Israels folk till det utlovade landet. Och så tittar vi från och med vers 12. Mose sa till Herren, se, du säger till mig, led detta folk dit upp, men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig, fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss stå upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd för dina ögon? Om inte genom att du går med oss så att jag och ditt folk utmärks bland alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose, det du har begärt ska jag också göra, för du har funnit nåd för mina ögon och jag känner dig vid namn. Mose sa, låt mig få se din härlighet. Han svarade, jag ska låta all min godhet gå förbi framför dig. Och jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, för ingen människa kan se mig och leva. Sedan sa Herren, se, här är en plats nära mig. Ställ dig där på klippan. När en härlighet går förbi ska jag ställa dig en klyfta i klippan. Och jag ska låta min hand vara över dig tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Sen ska Mose hugga ut nya stentavlor. Och vi kan hoppa över det, så hoppar vi direkt till vers 5. Då steg Herren ner i månskyn och ställde sig där nära honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sa, Herre, om jag funnit nåd för dina ögon så må Herren gå mitt ibland oss, fastän det är ett hårdnackat folk, och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvedel. Nu kanske vi tycker att detta är en lite förvirrande text, så där att det tycker att det sades lite samma sak efter vartannat. Och man kan vid första anblick tycka, vad är det de inte är överens om? Det låter som att de är överens, Mose och Herren. Men då får vi titta noggrant en gång till, för det är lite finlir här. För Mose fortsätter som medlare här för sitt folk i den här texten. Han fortsätter att medla. Herren hade sagt att han skulle låta sin ängel gå framför. Och sen så nu så säger Herren, när Mose håller fram så att säga att du säger att jag har funnit nåd för dina ögon. Här är ett annat ord för nåd, by the way. Det är skän här i uttrycket finna nåd för någons ögon. Men uttrycket är inte så svårt att förstå eftersom det via bibliskan har letats in i svenska språket. Så det betyder det som vi tänker att det betyder. Vi har det ju i svenska språket också numera. Mose framhåller ju, om jag funnit nåd så låt mig förstå dina vägar. Och så svarar Herren att min närvaro, alltså jag själv, ska gå med dig. Är det fortfarande här i diskussionen? Så fortfarande är det så att säga, ska gå med dig och låta dig få ro. Och sen så svarar Mose, om din närvaro inte går med, ska du inte alls låta oss stå upp? Så tycker man, men Herren sa ju precis att han skulle gå med. Men Mose poäng här att om din närvaro inte går med, ska du inte alls låta oss dra upp. Mose vill ha Herrens närvaro till hela folket. Inte bara så att säga Herrens närvaro för Mose. Så att hela diskussionen här är lite grann som Jesus och den här kananeiska kvinnan som är så påstridig och så att säga vinner över Jesus. Jesus låter sig besegras i diskussionen och han är nådig även mot henne och hennes dotter. Och så är det lite här också att Mose får träna sig i att vara medlare för folket. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd? Mose är väldigt noga med att påpeka att det är ditt folk, Herre. Hur ska man kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd? Om inte genom att du går med oss. Och så svarar Herren, det du har begärt ska också göra, för du har funnit nåd för mina ögon. Och jag känner dig vid namn. Och sen så ber Mose om att få se Guds härlighet, hans kavod. Och så kommer det intressanta här att jag ska låta all min godhet gå förbi dig. Nu får vi en länk tillbaks här till kapitel 12 där det står att Herren skulle passera genom Egypten. Men då var det en passage, ett genompasserande till dom. Men nu är det att han ska gå förbi och det har med hans nåd att göra, hans frälsning. Så dels har vi en länk tillbaks dit och sen så har vi också en länk att hela den här texten speglar lite grann samtalet vi hade i kapitel 3. Där det är så att säga en gudsuppenbarelse och Mose får veta vem Herren är och han får veta hans namn. Och i den här texten så fördjupas gudsuppenbarelsen och han får veta hur är denne Herre som jag känner vid namn. Gud uppenbarar så att säga hur hans namn är, hur han är mot sitt folk. Och när han ska göra detta, han ropar ut sitt namn Herren, Herren. En barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Och sen så kommer några particip som beskriver hur denne Herre är. Han bevarar nåd, han förlåter och han låter straffet drabba. Han är stor i nåd och sanning. Och det förklaras just genom de här att han bevarar nåd mot tusenden. Det är en gränslös nåd. Den vet inga gränser. Den sträcker sig hur långt som helst. Och så kommer just det här som verkligen hjälper oss förstå vad det handlar om. Att han förlåter. Han förlåter brott, synd och skuld. I 1917 års översättning så översatte man ganska konsekvent de här tre orden för synd. Chata, avon och pesha. Med missgärning, överträdelse. Synd, missgärning och överträdelse. Ganska konsekvent igenom. Och det är just de tre orden vi har här i texten. Så att Herrens förlåtelse är inte bara för, det är inte bara för vissa synder. Det är inte bara för misstagssynderna. Det är inte bara heller för missgärningar, för upprorssynderna, för revolten. Utan det är även för överträdelserna, för korruptionen, för fördärvet. Detta att man varken kan eller vill. Guds nåd, hans förlåtelse har på det sättet inga gränser. Men han är inte orättfärdig. Han låter ingen bli ostraffad. Någon måste dö till sist. Gud sätter stopp för synden. Och det är också ett uttryck för Guds barmhärtighet. Han sätter en gräns för synden. Den får inte hålla på hur långt och länge som helst. Och detta med barn och barnbarn till tredje och fjärde, det ska vi inte förstå så som att barnbarns barn blir straffad för det deras farfars far gjorde. Utan det är snarare så att när synden får löpa fritt, där den inte bekänns, där den inte tas till Gud för att söka förlåtelse, så straffar synden sig själv och barnen ärver sina föräldrars synder och laster. Den som växer upp i en familj där det är orent levande, där det är bråk och misshandel, löper stor risk att själv föra dessa synder i arv. Man gör som man blivit lärd. Men även detta låter Gud få ett stopp. Han är så nådig att även den kedjan bryter han. Till tredje och fjärde led. Han drar faktiskt en gräns även där. Det får inte heller där sprida sig ohämmat. Det är också en viss typ av barmhärtighet. Så av den här texten så får vi veta nu hur denne Gud är som jag är den jag är. Lite hemlighetsfullt. Man får inte riktigt grepp om honom. Här så berättar han hur han är. Han ska leda det här folket. Han ska vara deras Gud. Han förlåter dem. Han är trofast. Han är sann. Han är pålitlig. Han är pålitlig och trofast och sann i relation till sina löften. De kan lita på Herren. Han är sent till vrede och stor i nåd och sanning, i trofasthet, i pålitlighet. Han är inte nyckfull. Texten får sen också påminna oss om att det behövs en medlare för Guds folk. Mose fungerar här som medlare och det pekar framåt mot Jesus för oss. Det finns också antytt här i texten om än att man springer förbi det, att det behövs också ett nytt förbund och en medlare för det förbundet. Det var i och för sig de verserna som vi hoppade över, så att jag får be om ursäkt för det, att det är extra lätt att missa det. Men att Herren sa till Mose, hugg ut två nya, alltså två stentavlor åt det, likadana som de förra. Så att de första krossades, det antyder för oss att det behövs något nytt. Och så gör vi ett raskt hopp nu tillbaks till Johannes-texten och titta på den. För då visade sig att den texten anspelar ju på den här texten. Johannes-texten i Johannes 14 och vers 17. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har fadern, och han var full av nåd och sanning. Och sen vers 17. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Johannes säger ju här att den nåd och sanning som det talas om här i andra Mosebok, det är Jesus. Det är Jesus som bevarar nåd mot tusenden. Det är han som förlåter brott, synd och skuld. Och det är till och med så tydligt det här med lag i vers 17. Till lagen gavs genom Mose. Ja, det är det vi har här. Det är ju precis det. Herren sa till Mose, hugg ut två stentavlor åt dig, likadana som de förra. På dem ska jag skriva samma ord som stod på de förra tavlorna som du slog sönder. Lagen, uppenbarelsen, ges här genom Mose. Mose får ju uppdraget. Men den viktiga som det handlar om är Jesus. Man kan till och med säga att det är Jesus i texten som presenterar sig själv här för Mose. Mose fick inte se honom här. Mitt ansikte kan ingen se. Men han fick se det på förklaringsberget. För där är Mose med och ser Jesus förhärligad. Så nåd och sanning i Gamla testamentet, det finner vi i Kristus. Kristus öppnade skrifterna, alltså Gamla testamentet i första hand, för dem och för oss. Och han visar hur de handlar om honom. Kristus var och är full av nåd och sanning, och Gamla testamentet är fullt av Kristus. Och så får vi tänka på detta med att Jesus är full av nåd och sanning, och han är trofast och han håller sina löften. Mose sa ju, om din närvaro inte går med ska du alls inte låta oss dra upp härifrån. Och så sista versen som vi läste i andra Mosebok. Herre, om jag funnit nåd för dina ögon så må Herren gå mitt ibland oss. Och så säger ju Jesus till oss och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så medlaren Jesus är Gud själv och han går med oss full av nåd och sanning.
Hjärtligt välkomna hit till FFGs poddens eftersnack. Och ni har ju precis lyssnat till ett föredrag av Jonathan Ådahl. Och med mig har jag såklart då Jonathan Ådahl. Välkommen.
Tack så mycket.
Och även min radarpartner på eftersnacken, Timo Lato.
Hej, välkommen. Också för min del.
Jonathan, du har precis talat om nåd och sanning.
Ja.
Var det ett ämne du valde själv eller var det någon som tilldelade dig i detta ämne?
Nej, det var nog att jag hittade på det själv i en stunds svaghet.
Och det hänger ju ihop med vår vårt jubileumsår. Församlingsfakulteten fyller 30 år och församlingsfakulteten representerar nåd och sanning, som våra kära lyssnare och åhörare vet.
Vi har det i vår logga.
Ja,
precis. Hade du någon tanke innan eller fick du sitta och slå om nåd och sanning i Gamla testamentet?
Alltså min tanke från början var nog egentligen utifrån, alltså jag började nog egentligen i Johannes evangeliet. Och sen så går det ju raka linjer direkt till den här texten i Exodus 34. Så att då kändes det naturligt att utgå därifrån. Och sen så märker man, om man tittar på de andra ställena, så har de många liknande formuleringar helt eller delvis som knyter an till den här texten. Så att det är alldeles klart att den här texten i andra Mosebok 34 ligger till stor grund för förståelsen i Gamla testamentet av vem och hur Gud är.
Men om man säger så här, nåd och sanning, det är väl lite, som du var inne på, lite begrepp om både lag och evangelium?
Beroende på, alltså, inte i Gamla testamentet skulle jag säga. Alltså för att, alltså, dels så fungerar ordparet alltså nästan som ett fast uttryck. Så, om man, kanske man delar upp det möjligtvis, men det är en annan undersökning. Men alltså nåd och sanning, så är det så att säga, eftersom sanningen, det skulle kunna översättas nåd och trofasthet. Nåd, alltså det säger något om hur Gud är. Alltså han är nådefull, han förlåter och han är sann, han är trofast, han är pålitlig. Så att jag tror inte det är helt lyckat att göra det sanningsbegreppet där till ett lagbegrepp riktigt så. Vi har gått om lag och evangelium i Gamla testamentet, men kanske inte på det sättet utifrån det ordparet.
Ja, jag tycker att det här är just alltså viktigt, det som Jonathan säger, alltså att när det sägs här alltså att Gud är stor i nåd och sanning, att jag tror att vi kan förstå det ganska lätt att Gud är stor i nåd, men just det som Jonathan sa det här, att han är också stor i sanning, att han är alltså trofast i sin nåd, att när han liksom visar sin barmhärtighet mot oss, så är han trofast i sin nåd, så att när han förlåter, så vill han inte inte ta tillbaka sin förlåtelse imorgon och inte på din dödsbädd, utan när du har blivit döpt, när du har fått Guds nåd och när du sätter din tillit till Guds nåd, så är Gud trofast och hjälper dig och kommer att frälsa dig.
Men det här begreppet nåd och sanning, du nämner Exodus, var du inne på särskilt här, och stentavlorna. Är det särskilt i Moseböckerna eller är det ett genomgående tema i hela?
Jag skulle nog säga att det är ett genomgående tema sen. Alltså det här i andra Mosebok här, när man får veta vem här, han uppenbarar sitt namn och han uppenbarar hur han är. Så är det klart att detta är helt grundläggande för Israels folks förståelse av Herren. Och särskilt sen i Saltaren när detta dyker upp och psalmisterna reflekterar och ber över detta, så är det, kommer de här tankegångarna väldigt tydligt fram, detta med Guds nåd, hans sanning, hans trofasthet, hans barmhärtighet. Och i vissa ställen så är det som att man har citerat helt eller delvis den här texten, i princip rakt av.
Ja, och när Gud här i andra Moseboken uppenbarar sig för Mose, då förklarar han också alltså sitt namn. Han ropar sitt namn Herre Jahve inför Mose, och sen förklarar han vad detta namn innebär och betyder, och han säger just att jag är stor i nåd och sanning. Men sen alltså i samma kontext har vi det här att när Gud förbereder Mose för denna uppenbarelse, så säger han att jo, jag ska ropa ut namnet Herren inför dig. Och sen säger han, jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot, och förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Och det är liksom en förklaring av Herrens namn. Alltså Jahve, jag är den jag är. Och nu förklarar sen Gud vad det betyder i den här situationen. Jag är den jag är, nämligen nu får vi en förklaring. Jag är nådig mot den jag är nådig. Jag förbarmar mig över den jag förbarmar mig över. Så att det är liksom sen Guds egen förklaring av Herrens namn. Och som alla våra lyssnare får veta, alltså, då har Gud använt dessa två viktiga ord. Jag är nådig, jag förbarmar mig. Det är ett annat sätt att uttrycka jag är den jag är.
Jonathan, jag tänker så här, vad vill du att folk ska ta med av ditt föredrag nu?
Att då tydligt att när Gud uppenbarar här förklarar hur han är, hur hans namn är, att han är nådig, att han förlåter, att han är trofast, att folk inte ska vara, precis som hans folk och Mose inte skulle vara rädda för att komma till honom med sin synd för att få den förlåten, så ska inte heller vi vara rädda att nalkas Gud, för att han är nådig och han är trofast och han är sann och han håller vad han har lovat, nämligen att ge syndernas förlåtelse till den som kommer till honom och ber om det.
Instämmer.
Ja, amen. Tack så mycket Jonathan och Timo och församlingsfakulteten. Den här dagen, fakultetens dag, det är ju en del i vårt 30-årsfirande här.
Ja.
Och är det så kan man ju faktiskt ge en gåva till församlingsfakultetens och poddens arbete. Och Timo, hur gör man det?
Då kan man liksom svissa. Och svissnumret är 123-184-57.
Det är alltså 123-100-84-57.
Ja, precis.
Så att det är inte 184, Timo. Det är viktigt.
Nej, det är sant. Ja, alltså det är 100 och därefter alltså 84. Ja,
precis.
Ja, precis. Bra. Kristoffer.
Och man kan säga att det finns program för våren också. Det finns ju på vår hemsida ffg.se.
Ja.
Och vi hörs igen snart igen. Hej då.
Ja, hej.
Hej då. Hej.